Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men tänk bara hur det måste kännas att du redan är en person som blir, du blir annorlunda bemött hela tiden.
Mm.
Alltså, och du sliter, du vet att du inte, du kommer antingen bara få städa eller köra taxi. Det är redan fucking skit. Hur du blir behandlad i samhället är skit. Och sen så får du höra, din unge är skit och kan inte bete sig. Så nu måste vi göra alla de här resurserna. Även fast lärarna som verkligen ville hjälpa specifikt i den här boken. Som ville hjälpa på, alltså som idag sitter och gråter över hur det blev. För att de ville hjälpa. Nej, men då tog du ju stopp någon annanstans. Då var det rektorn eller någon annan som bara, nej men vi har inte råd och det går inte att hjälpa. Så att någonstans, det är liksom, det är som en oändlig skitjobbig ond cykel. Välkomna till Checkpoint avsnitt 24.
Yay!
Vi är tillbaka. Trion är tillbaka i studion och vi är fortfarande tjock efter förra veckans otroliga samtal med Marvin.
Mm, verkligen.
Det...
Vi har fått sån fin respons.
Verkligen.
Så det var ju fett nice att vi kunde educate people.
Ja, men alltså vi hör och ser er. Det har varit jättekul att få se, alltså att ni vill ha mer av våra gäster och mer av det de verkligen kan och framförallt kan filosofera kring. Så att det tar vi verkligen med oss. Vi har en lineup på gång som vanligt.
Jag vill bara säga att utifrån förra samtalet med Marvin så skulle jag vara inne på en restaurang, den nya kenyanska restaurangen.
Mm.
Det jag rekommenderar
jag
starkt.
Såg det på Insta, ja. Jag var såhär, jag vill nog
men det stod, då stod jag vid baren och skulle betala vår beställning och så är det en som jobbar där bara, Brandon. Jag bara, ja, så lite försiktig,
ja.
Och han bara, jag älskar er ett avsnitt med Marvin, han och jag, we go way back.
Åh, vad roligt.
Aha.
Du är kändis nu, Brandon.
Nej, framförallt Marvin är kändis. Det tänkte jag.
Gud, vad roligt
det
här.
Så att, nej, men det gav... Nej, men vi stod där och pratade. Och jag sa, nej, men det är jag som är impad av... Och återigen, det säger vi ganska mycket. Men just den nya generationen som är väldigt bekväma. Och ni är bekväma kring att sätta ord på saker. Jag blir inspirerad av att känna att man är knowledge.
Mm.
Om hur dåtid, nutid och även hur man skulle kunna se världen förändras framåt.
Mm.
Och där stod vi och pratade om det. Så att jag känner bara så här, det finns fan hopp alltså.
Så jo, det tror jag.
Ja.
Eller det vet jag. Det är verkligen, det är så himla kul att som sagt vi fortfarande gör det här och har de här samtalen, men att vi kan få in såna här fantastiska röster och otroliga, men som du säger, liksom kunskapsbanker.
Mm.
Men också att det verkligen är så nytänkande. Det är liksom inte någon som läser en historiebok.
Nej.
Utan de tar olika delar och gör liksom, det är nya sammanhang, det är nya analyser. Och det är så jävla spännande.
Ja. Att analyser på just, ja, men det tycker jag är supermäktigt på alla sätt att visa. Så.
Ja, vad har hänt? Vi har ju alla börjat läsa en otrolig bok som ni kanske har... Jag hoppas att man inte har missat att den har släppts, men det är verkligen en bok som vi rekommenderar och som vi tänkte snacka lite om nu.
Mm.
Den heter Tills alla dör.
Mm.
Och författaren heter Diamant Salieu. Jag uttalar efternamnet franskt nu. Jag vet inte om det är rätt.
Men
Diamant, shout out
verkligen,
till Diamant som har skrivit Tills alla dör. Ja, alltså wow. Wow,
och
så wow,
här
wow.
Kontra, jag vet att ni, alla kanske inte håller med, men jag tänker kontra till exempel Snabba Cash.
Mm.
Tycker jag sån här är mycket mer värd att lyfta.
Alltså, kunde inte sagt det bättre. Det känns som att den här har liksom slank igenom på något sätt. Mm. Eller jag vet inte varför det inte har uppmärksammats mer.
Mm. Det är ju på grund av
att Snabba Cash,
snabba cash
det hände typ exakt samtidigt. Mm. Men för mig var det, alltså, all cred till min sambo. Det var han som alltså, verkligen läste om att du måste läsa den här boken. Mm.
Men det är också för att det, berättelserna är ju, det är verkliga berättelser.
Mm.
Och namnen också, person, alltså de som han lyfter.
Ja, han har inte censurerat någonting.
Nej.
Författaren har pratat med människorna som är involverade, drabbade och så vidare. Så, alltså det blir ju, boken är ju skriven i rätt kontext, så att säga. Snabba Cash... Det är som vi har sagt på ett avsnitt. Det är mer så här vad man tror att orten är. Eller människorna
ja,
i orten är.
Ja, det ska ju
är.
Vara underhållning. Alltså de målsättningen var hela tiden att bli nummer ett på Netflix.
Exakt.
Då måste du ju göra vissa saker för att det ska bli så.
Mm.
Såklart. Medans, men alltså, för den som inte vet eller inte har hunnit läsa den här otroliga boken, så handlar Tills alla dör rent krass om gängkonflikten i
Rinkeby.
Rinkeby. Det är det den handlar om. Och det är då Diamant som är journalist som har bevakat både området men också konflikten i sig men alla de olika mord som har skett under flera år. Så att man märker ju, alltså, det är inte, det känns, det behöver inte vara att en journalist har skrivit det här, men man märker ju att researchen är så otroligt gedigen.
Verkligen.
Men sen måste jag också säga att han har ett otroligt sätt att, alltså, han har ett sätt att beskriva allt det här på som att vi är där.
Mm.
Vi är med. Det är som att vi, alltså, på riktigt verkligen tjuvlyssnar. Alltså, vi är med i hela händelseförloppet.
Mm.
Han har liksom intervjuat allt ifrån poliser, vittnen, familj, gamla lärare. Mm. Alltså det är så...
Imamer.
Wow. Precis.
Och jag tänker... boken också, bara gör så pass fint ändå, så visst, man kanske, han kanske ville berätta vissa händelser som har påverkat vårt samhälle och så, men han bakar in det och säger att den identitet som han har försökt lyfta oss, visa för oss och berätta för oss, den kunde han ju också läsa av i andra områden. Förstår man, så att det var egentligen inte bara, det är klart att nu var det så här, det extrema just det som händer runt omkring Järva, men man kunde också följa med och se att okej, de sakerna, utmaningar som han lyfte i, runt Järva, som är väldigt komplexa, så vi kommer gå igenom, men de kommer nog också se i andra områden.
Ja, det är ju bara hur
Danmark,
samhället reagerar. Alltså, det är det som är skillnaden också, att det här är ju inte en anomaly, att det här bara händer i det här området.
Nej.
Det är inte unikt för icke-vita eller svarta, det är inte det som är det unika. Det unika är ju hur samhället väljer att titta bort.
Mm.
Alltså det är det som är
Och vad som händer när samhället lämnar ett område.
Exakt. Okej, jag har en idé för hur vi ska prata kring den här boken.
Mm.
Alla får välja en, antingen ett kapitel eller en del som ni tycker är specifikt antingen intressant eller jobbig eller någonting.
Mm.
Och så pratar vi utifrån det.
Mm.
Okej, så Ann, bara börja. Vad var en del eller ett kapitel eller en händelse i boken som verkligen berörde dig eller som du skulle vilja lyfta?
Jag vill börja med att säga att den här boken var så oerhört svårt för mig att läsa på grund av att jag bor i området och har kopplingar till vissa av de personerna som nämns i boken. Det kan vara vänner, syskon och även personer som man har en direkt släktband med. Mm. Så det var väldigt jobbigt. Så vissa så här sår brevs upp igen. Men den delen av boken som jag som fastnar vid mig är de första två morden som sker. Som är typ startskottet till kriget mellan då Shottaz och DP. Och när de här morden skedde så var jag, min man och vår son i Kenya. Mm. Vi fick jättemånga samtal om att det har skett... först fick vi samtal om att det har skett ett mord. Och killen var väldigt ung. Och vi var så här, fan vad skumt. Och vi reagerade självklart. Och det var jättemycket på Facebook om det. Och sen kort strax in på så mördas en annan yngre kille. Mm. Jag tror att han var 16.
Ja.
Och vi blev jättechockade och bara sa, vad är det som pågår i området? Och båda två är landsmän, känner varandra sedan innan, är från samma område. Och sakta börjar man få veta bakomliggande faktorerna väldigt tidigt i området, sinsemellan. Och det jag tyckte var fint var hur då imamen, Hussein Farah, han är en väldigt prominent imam i området som väldigt många i den somaliska målgruppen ser upp till. Och han väljer ju att prata med båda familjerna för att då komma fram till att vi begraver de här två pojkarna samtidigt bredvid varandra. Så att vi kan komma fram till en lösning, en vapenvila och verkligen se till att de här båda grupperingarna, för att i slutändan så är det här grabbar som känner varandra. De har växt upp tillsammans, de har varit vänner. De har hänt saker och ting sinsemellan dem. Men någonstans att man inte ska sitta och räkna 1-1, 1-2, nu måste vi hämnas. Utan att man någonstans försöker gå tillbaka till den här kärleken man har haft för varandra. Mm. Och kanske släpper det här kriget. Så det tycker jag var jättefint. Jag kommer ihåg att vi fick samtal om att killarna ska begravas samtidigt. Och vi tyckte det var så här, ja men det är skitbra. För då kanske man kommer fram till någon lösning. Det vart ju lugnt lite i området efter att de två begravdes. Men sen så eskalerade det ju igen, som alla vet. Men just den delen tyckte jag var väldigt fint.
Mm. Hur var det för dig att läsa om... Alltså, egentligen för någon då utifrån så upplevde jag att det var väldigt... Ja, men det är väldigt intimt. Det känns verkligen som att... Men man är där. Jag är med i det här händelseförloppet. Det kändes som en sån, ja, men närhet till händelseförloppet. Men hur kändes det för dig att liksom, du vet att en annan person skriver det här? Hur var det att läsa det, alltså, faktiskt, alltså från någon annans perspektiv?
Det är två saker jag tänker på. Det ena är ju, om man bortser från att jag känner vissa av familjerna, så är jag ju... Jag har en somalisk bakgrund.
Mm.
Och mycket av boken handlar om den somaliska målgruppen i Rinkeby. Så många aspekter som han lyfter i boken är väldigt kopplat till somaliska traditioner. Och jag förstår att han skriver ur hans perspektiv. Men tillhör man inte en grupp, nej, så kan det lätt bli att man... Ja, missförstå eller inte förstå sammanhanget. Mm. Alltså en enkel grej är till exempel det här med blodspillspengar.
Just det.
Vad betyder det? Vad innebär det?
Okej. Det förekommer inom olika situationer.
Mm.
Men det är inte någonting som är en somalisk tradition. Utan det är någonting som är en islamisk tradition. Men sen finns det ju... det här blir väldigt djupt. Men inom islam så finns det ju andra regelverk kring om man mördar någon. Då är det inte blodspengar som gäller. Men vi bor ju i Sverige, så vi följer ju svenska lagar. Inte sharia-lagar. Så därav kopplas ju blodspillspengar in i bilden. Det kan ju vara allt ifrån att en misshandelsfall där representanter ur familjerna och överrepresentanter ur den somaliska samhället tar ett möte. Tar reda på vem är det som är skyldig. Den här personen är skyldig, all right, den har gjort sig skyldig till det här. Då ska den betala så här mycket. Det ska ju vara så mycket, det ska vara ett stort belopp. Så att familjen och släkten känner av och förstår felaktigheterna. Men det ska inte vara get away money. Förstår ni vad jag menar? Och det är också ett sätt för den drabbades familj att inte typ så här att vi köper din tystnad. För när jag läste boken så kändes det som att blodspill i det här fallet nämns som ett sätt att köpa tystnaden av personer som av familjen. För att okej, nu sitter vi här, vi löser det här, vi erbjuder blodspillspengar, ni får acceptera det eller tacka nej, men efter det här mötet så har vi löst det, så behöver inte någon gå till polisen. Exakt. Det är inte så det funkar.
Och jag tolkar det som att det är ett sätt att hitta common ground.
Exakt.
I boken så skriver man också att det skedde ju inte här. Det var inte så att det var någon som tackade emot den här. Det är ett sätt att hitta en lösning på en diskussion eller en händelse. Att okej, det här skedde, vi erkänner att vi hade
en roll. Ja, man erkänner brottet.
Ja, någon slags här förlåtelse kring det.
Precis, jag tolkar det också som att någonstans, och det här är väl det som är så annorlunda kanske då från den svenska kulturen, att vi kanske inte kommunicerar på samma sätt, utan i andra kulturer så har man ett community, ett samhälle som faktiskt pratar med varandra. Det är ju ett sätt att liksom inte låta elden sprida sig. Det är så, om det brinner så vi lägger liksom sand och grejer så att elden inte sprider sig.
För att här skulle
så
det kunna
att vi alla är enade om att det här var fel och fruktansvärt.
Men
det här ska
jag
inte
har ett
sprida,
jättebra ett exempel genom svensk rättsväsendet. Basically, det som sker när alla träffas, det är ett domstol. Fast vi har ingen judge och sånt. Men överrepresentanter från klanen eller klanerna är där, plus familjerna. Och den som då är involverad på något sätt. Och de för deras talan. Och sen har man ju ett domstol, rättegångsprocess typ. Där man samtalar om felen som har skett, vem som har gjort fel. Och samtidigt så får den som har gjort fel typ som en föreläsning om det här är inte okej att göra. Det finns ingen som accepterar det här, vad det nu än kan vara. Och sen, det här blodspillspengarna är ett skadestånd. Okay. Så som man får skadestånd här i Sverige. Men det betyder inte att ni får inte ta det vidare till svensk rättsväsende. Det är inte det handlar om.
Nej.
Och det sker även i fall där polis och svensk rättsväsende har blivit inkopplade. För det här är i alla fall någonting vi gör traditionellt. För ett skadestånd ska fortfarande betalas. Och familjen ska fortfarande få ett skadestånd. Och ett erkännande om att det här är fel. Sen behöver den skyldige inte alltid vara med och erkänna sitt misstag. Det kanske sker i svensk domstol. Men familjen kommer fortfarande vara där för att representera den skyldige. Och ge ett skadestånd eller ett förlåtande. Sen är det upp till den andra sidan om de vill ta emot pengarna.
Jag förstår. Jag går tillbaka till min tolkning, var att man insåg, eller man, det var många som insåg att okej, det här håller på att gå till helvete, det här har hållit på att eskalera. Vad ska vi göra? Ett sätt att kanske mötas och diskutera vad som har hänt och sen kanske hitta en gemensam lösning utifrån eventuellt hur man kanske har löst saker och ting i andra kontexter. Och då bjuder man in kanske personer som kanske kan anses som lite respekterade i vissa grupper. För att då blir det en ganska naturligt sätt att diskutera. För att då är ingen som tar någon sida. Men däremot är det en person som alla har respekt för. Och i den som man väl diskuterar och försöker hitta en lösning tillsammans. Blir det som att fan, ja, det där, för att gå vidare så lika mycket som man skulle säga, någon här skulle kunna säga så här, ja, jag står för begravningskostnaderna.
Ja, exakt.
Så skulle man säga att vi erkänner att det här var fel och vi står gärna för de här kostnaderna för att visa att vår, vad ska man säga, förlåtelse eller det är klart, det är inte så att man köper någon annans sorg och förlust, men det är ändå någon slags gest att säga att vi tar den här biten.
Alltså under hela den här tiden vet jag att det var väldigt många möten bland prominenta somalier, religiösa samfund, där man försökte, oroliga föräldrar, där man hade alltifrån föräldraträffar, där man pratade om eskaleringen av situationen, man pratade om, för nu är ju polisen mer närvarande i Rinkeby, men mycket så här, om vi går tillbaka flera år, och ser hur Rinkeby såg ut innan, typ när jag växte upp. Det fanns väldigt många samhällsinstanser i området som sakta men säkert försvann.
Men, nej, men det jag tyckte var väldigt intressant just i den biten som ni lyfte, det är just alltså, att ja, men lite kanske att man ser det som antingen eller. Mm. Att det är så här, bara för att man gör det här för att the community tar de här samtalen och försöker läka de här såren, alltså medan de fortfarande är öppna, så betyder det inte att man inte, alltså att rättsväsendet inte fortfarande ska göra sin grej. Jag tycker det är väldigt, redan där känner jag tonaliteten från polisens håll, och säger, ah, men de gör sin grej där och de vägrar prata med oss. Så här, de tycker, och det är så här, nej men det är inte så. Och jag tyckte imamen också sa det så bra, att så här, men de ska väl fortfarande göra sitt jobb. De kan inte tvinga folk att berätta saker eller att vittna. Det kändes som att de skuldbelägger communityt för att de inte
pratar. Men det var det. Det var det, det, var det som den störde mig.
Ja, jag gillade
och
inte
jag tänker
den.
Att polisen verkar inte förstå att så här, långt innan det här började ske i området så hade väldigt många medborgare en ganska låg tillit till polisen.
Exakt.
Och inte alls en ganska hög samma grads villighet som i andra områden. Och, så jag, för mig var det inte så konstigt. Alltså, vi kan typ, så här, vi kan dra paralleller. Om polisen kommer till området och säger så här, okej, vi bjuder in till öppet hus för att prata om polisutbildningen. Det är knappt folk som kommer. Men går du runt och frågar unga i området så är det många som säger så här, ja, det är klart att jag vill bli polis. Men man har inte den här dialogen direkt med polisen, och man kanske inte känner att man vill, man känner inte sig inbjuden nog för att delta på ett öppet hus som polisen bjuder in till, för att samtalen och dialogen som har skett tidigare har inte varit det bästa.
Mm.
2017 skedde ju kravallerna i Rinkeby. De eskalerade ju efter att polisen började skjuta mot ungdomar som kastade sten.
Mm.
Därefter, alltså det var som han beskriver i boken, alltså det var en warzone, alltså så här, vissa broar hade ju barnen spärrat, ungdomarna spärrat, men mycket sattes i eld. Men det var ju deras sätt att reciprocate det polisen, alltså förstår ni vad jag menar? Det polisen visade, den makten polisen visade när man alltså sköt mot ungdomarna.
Men det
eller
det
första skottet.
Alltså
då är det så här, all right, vi måste ju beskydda vårt område, för det här är ju vårt område.
Mm.
Och för mig handlar det mycket om det så här, varför ska inte medlemmar ur den här samhällsgruppen inte ha möten tillsammans för att kunna adressera problemet utan er, och självklart koppla in er om de märker, okej, vänta, nu har vi fått indikationer på att det här kommer urarta.
Mm.
Det är ingen som har sagt att de har tänkt så här, nu löser vi det själva, ingen går till polisen,
ja,
och ingen behöver berätta någonting.
Ingen golar, nu stanna. Ja. Nej, men ja, jag håller verkligen med.
Era?
Ja, men det var lite jobbigt.
Mm.
För att det var väldigt mycket som jag kände igen mig i.
Mm.
När jag blir utsatt för något som jag har en väldigt nära koppling till, kan hela kroppen gå igång. Alltså det känns som att mitt hjärta håller på att gå ur kroppen
och bara
av det här dunkande. Och det var faktiskt utifrån att författaren lyckades fånga de komplexa historierna och händelserna som oftast kanske inte tar plats när man diskuterar utsattheten eller destruktivt beteende eller kriminalitet och så vidare. Och det var så att den här relationen mellan son och mor till exempel, det fångade mig ganska mycket.
Mm.
Utifrån att vad jag kände igen mig när de berättade att många av de här kidsen var väldigt många som fick upp ögonen på dem. De var väldigt glada, utåtriktade, och folk såg att det här kunde vara någonting. Men samtidigt så brottades de med ett utanförskap och så här svårt att gå i skolan, ingen bra högskolnärvaro och så vidare. Och vad jag kände igen det, det var typ som att det var någon som höll på att prata om mig där.
Det är sant.
Ja, det var så här, nej, nu, det här upprepar sig, och det här är inget nytt. Vi hör faktiskt om att det finns signaler som vi vuxna ibland missar. Och sen kan man ju diskutera vad man ska göra och hur man ska adressera och så vidare. Men det finns signaler, händelserna som signalerar att det här kan gå lite åt fel, om vi inte fångar upp det.
Mm.
Och det tyckte jag han lyckades fånga på, det otroligt fint. Och framförallt hur mammorna, jag vet hur min mamma, när jag tittar tillbaka, hon fan kämpade.
Mm.
Verkligen för att försöka få mig på rätt plats. Eller få rätt stöd. Hon var på mötena, hon försökte, hon höll min rygg. Jag på något sätt sa att det var ingen fara. Och jag ljög på det ena och andra. Hon verkligen vill stå där och inte se sin son fördärva sitt liv.
Mm.
Och det tycker jag att den här boken och författaren fångar upp. Att ibland så kan vi ju i trots samhället diskutera så här, vad är föräldrarna? Varför gör de ingenting? Men här är det så att åh vad de försökte göra så mycket. Mm. Och det är det här som jag tror
den
att...
pappan som säger, lås in min son.
Ja. Det säger man inte för att man har... Det är för att man är så jävla maktlös.
Mm.
Och jag tänker också att det här att... Det är så pass jobbigt så att jag tänker säga jag måste stanna till lite grann. Men det är så pass jobbigt. Det är att vara ett destruktivt situation och ha psykisk ohälsa. Och till och med stänga av så pass mycket. Konsekvenserna av det lämnar människorna runt omkring en. Ta på sig skulden som saker och ting som de inte riktigt vet själva hur de ska hantera.
Mm.
Förstår ni vad jag menar? Alltså folk går runt och säger, vad kan vi göra för fel? Vad kan vi göra för fel? Och det är det som är sån maktlöshet.
Mm.
Och jag tycker att man lyckades fånga det. För att det var inte så att folk sket i det som hände. Man diskuterade. Man beskyllde sig själv. Pappan som tar så här, fan jag ser signaler. Jag kunde ha varit där för min son i
Jag började gråta så mycket på den biten. Ja. Hela det kapitlet.
Så att Det tycker jag att han fångade. Och att de berättar själva. Gjorde så att jag kände så här. Vet du, vad de här kidsen går igenom. Och vad många andra har gått igenom.
Mm.
Tyvärr så har det blivit bara lite mer råare sätt att uttrycka sitt psykiskt mående. För mig handlar det om att det finns inget barn som föds. Och säger så här, nu ska jag gå fördärva någon annans liv. Eller döda någon annans liv. Det är miljöerna som gör hur vi mår. Så, punkt slut. Alltså du kan ta en person som är väldigt snäll, i grund och botten en god människa. Men sätter du en människa i en miljö som är väldigt hård och destruktiv och sånt där. Tro mig, den människan kan också förändras till en väldigt ond människa. Samma sak som barnen som växer upp i de här områdena. Det är inga onda kids.
Nej.
Men miljön gör till slut att du måste överleva. Vad nu kan kosta du och jag kan diskutera hur fel det är och hur destruktivt det är. Men du lever inte i min situation. Mm. Så kom inte hit och
problemet är att, jag håller med dig 100%. Problemet är när diskussionen blir från andra håll. Men vad då att barnen inte, alltså de här ungdomarna inte har någonting? De växer upp i Sverige. Alltså utbildningen är gratis. Det finns möjligheter att byta skola om man tycker att skolan de går är dålig och så vidare.
Nej,
alltså man utgår från att alla har samma...
Som i Staffanstorp eller vad fan det var.
Men man utgår också från att alla föräldrar har samma förutsättningar. Alltså vi vet att väldigt många i de här socioekonomiskt utsatta områdena jobbar inom serviceyrken, vilket betyder att man kanske jobbar obekväma tider.
Mm.
Man kanske inte alls i samma utsträckning kan skjutsa barn till en skola längre bort. Nej. Och hämta barnen. Som den här mamman som en av pojkarna i boken då, skolan han går i, säger ju till mamman, vi tipsar dig om att placera honom i en skola längre bort från området, så att han kommer bort härifrån. Och mamman säger så här, men jag vill ha min son nära till mig, för då håller jag koll på honom. Och jag tror inte att det handlar om att den mamman inte lyssnade och inte förstod, utan hennes sätt att beskydda barnet blev det här, alltså du vet så här, hon ville beskydda barnet från det osäkra, vilket det hade inneburit om barnet hade gått i en skola längre bort.
Mm.
Men samtidigt så vill hon ha barnet nära, för det är ett område barnet känner till, och då kan hon också ha koll. Det är fan inte så jävla konstigt att en förälder säger så.
Jag har ytterligare en analys på det här som borde bli uppföljaren till den här boken.
Mm.
Och det är att jag tycker analysen och liksom kontexten är ju, alltså precis som ni beskriver, att det är liksom, man är i vissa områden och man, alltså det är ju den här, det är ju kontexten som gör oss till dem vi är, men också att vi utåtagerar då, på olika sätt. Det intressanta här då är ju att jag växte upp i Enskededalen och alla vi barn gick i skolan i stan av exakt den här anledningen. Så att där, om vi pratar då om så här, vilka åtgärder man som förälder måste eller försöker göra, att man byter kontext eller lägger dem någon annanstans. Det intressanta där som jag verkligen skulle vilja analysera då är ju återigen vilken kontext du är i. Och det jag verkligen slogs av med, alltså jag blev extremt berörd av Vincents berättelse. Mm. Alltså jag blev så berörd, och kanske för att en del av mig såg mycket av min bror i det. Alltså det var så påtagligt. Och det är ju någonstans att oavsett, alltså kontexten handlar ju också om den strukturella rasism som du blir utsatt för. Mm. Och det tycker inte jag är uttryckligen i boken. Att det är som att så här, de här vissa områdena gör att barnen, förstår ni vad jag menar? Mm. Men det spelar ingen roll, för att du tog ju barnet och satte den i en annan kontext där de blev grovt mycket mer utsatta för rasism. Mm. Och extremt mycket mer särven, om det var där utåtagerandet ändå fortsatte.
Exakt.
Men också att du blir satt i en kontext där det finns både att den här, alltså att vi hade mer pengar, men att alla andra också har mer pengar. Så vad händer då? Nej, men då blir det ju något annat. Då blir det ju huliganbeteende, det blir tunga droger.
Mm.
Så att någonstans är det så här, i slutändan också, vad som var så påtagligt i just Vincents berättelse var, men han fick ju inte den hjälpen han behövde. Han blev ju inte sedd. Mm. Läraren som sa att liksom, han behövde, det var något, han behövde liksom bli sedd och förstådd.
Mm.
Men att resurserna eller viljan, eller rent krass, det här är min analys, hans liv ansågs inte vara lika mycket värt. För att när den här läraren sen bytte skola där det var mer svenska barn, då fick ju barn hjälp så fort. Man anmälde så fort. Av minsta lilla grej. Det var precis det hon sa.
Mm.
Och hon bara, men gud, om jag hade anmält allt för varenda ung i Rinkeby, de hade ju översvämmats.
Det sa hon.
Ja, så att jag tycker liksom att ribban återigen då för svarta barns psykiska hälsa eller situation. Vi ska lida så jäkla mycket mer innan någon ens säger någonting. Förstår, yeah. Förstår ni vad jag menar? Men det är så här, man gör en orosanmälan direkt om... Mm. Nej, alltså jag tycker bara...
Det är intressant, för att jag har också stött på när man diskuterar att det finns en statistik som visar att i högre grad i vissa socioekonomiska svaga områden så placeras barn så fort och får LVU. Så fort.
Mm.
Medan andra blir så att det finns andra resurser som sätts in i mycket, alltså mer långsiktigt. Hänger ni med? Innan man sätter in de här hårda åtgärderna. Alltså tvångsplacering och LVU och så vidare. Det är också intressant att analysera. För att jag kan tänka mig att självklart Vincent, det var väldigt tydligt, han skrek efter hjälp.
Ja.
Men det var också det att jag är inte heller övertygad om att placering, nu vet ni, jag har ingen lösning på det, men jag är inte övertygad om att placering på SIS-boende är det bästa som finns att göra. För att,
Tror det fuckade ju många av de här kidsen. Det var ju det som gjorde det värre.
Jag ska förklara, SIS-boende är statens institutionsstyrelsens placeringsbehandlingshem.
Mm.
Så att de, istället för att de får fängelse, så kan de bara bli placerade på sådana här SIS-boende.
Ja, och då kommer du till ett boende där du har andra ungdomar som mår skit och personal som också är rassig. Man bara, ja! Hur ska det hjälpa det här barnet? Mm. Alltså, någonstans, de rymmer ju därifrån. Alltså, det finns ju också massa liksom gräv och fakta på hur framförallt unga tjejer som hamnar på sådana boenden prostituerar sig. Mm. Alltså, det blir värre.
Ja, men det,
andra instanserna, var tog de vägen?
Faktum är att när man blir placerad, vilket väldigt många av dem har blivit placerat som var med när de här händelserna och bor i de områdena, så är faktum att de som blir placerade på SIS-boende, ungefär 75% av alla de som blir placerade hamnar tillbaka i kriminalitet och missbruk och vad det kan vara när de blir placerade. Det betyder att den här institutionen funkar ju inte.
Nej, uppenbarligen.
Uppenbarligen så funkar det någonting som, och det här kan man diskutera med, vad som funkar, är det sociala som inte fångar upp dem när de kommer hem, whatever, blah, blah. Men det tycker jag att man ska ta med i analysen, att det säga, när vi väl sätter in vissa insatser till våra barn och unga, måste vi också vara kritiska kring vilka insatser vi ger och hur länge investerar vi i de här insatserna tills vi tycker att vi får någon slags avkastning på en investering. För att det är en investering vi gör.
Innan det här boendet, SIS-boendet, det som anmärkningsvärt för mig var ju att, alltså, stadsdelen visste ju om att de har en del problematik när det gäller ungdomar i området. Speciellt att många av ungdomarna, eller de ungdomar, yngre barnen, inte alls får fullständiga betyg redan i högstadiet. Men det som är anmärkningsvärt är att stadsdelen beslutar på att dra ner budgeten för den gruppen. Så man har inte lika mycket resurser för den gruppen.
Och det lyfte han till och med i boken, lyfte att det var någon i viss stadsdel som signalerade ganska tidigt och säger, vänta nu, vi har fått mindre i resurser mot just de här som kanske behöver mest.
Mm.
Han flaggade för det här kommer slå fel om vi tar bort det här.
Mm.
Han vart omplacerad och han fick gå tidigt i pension. vi har hamnat där vi också kanske till och med sätter pris på vad det kostar och inte får kosta när det gäller att fånga upp människor som hamnar i, för att så är det.
Eller vilka ungdomar det är värt att satsa på i vilka stadsdelar.
Men absolut, men jag menar bara på att jag köper inte argumentet att alla de här dessa personer ska ses som enbart kriminella.
Mm.
Det jag vill se att vi ser att det är en psykisk ohälsa. Och när det handlar om psykisk ohälsa, då kan du inte säga så här, nu ska vi sätta hårdare straff mot det. Då kommer du vara tvungen att säga så här, vilka andra resurser kan vi sätta in för att jobba långsiktigt med att investera i människors mående. För att det är enkelt att sitta här och säga, ja, han bygger bror, straff. Lås in han, släng iväg nyckeln.
Men... jo, men för att återigen, det här har vi ju lyft så otroligt många gånger. När det är en svart person, eller en person som inte är vit, då är det en galen terrorist som bara vill mörda alla. Men när det är en vit person, då är det psykisk ohälsa. Alltså det är ju fortfarande så. Jag tycker inte att vi har inte ens börjat nysta i. Det nämns lite så här, ja, ADHD, ododo, men det är liksom, det är inte alls någonstans att det, oavsett så är det ju pojkar som mår skit.
Och då undrar man varför BUP inte kopplas in tidigare.
Exakt. Alltså vart är alla de organisationerna någonstans? Alltså det är så
ska
himla
komplicerat till det. De lyfter att det finns också en sån här, ja, men lite kanske en okunskap hos vissa föräldrar. För att jag kan tänka mig att BUP hos min mamma och våra andra skulle tänka sig, fan, är min pojke psykisk instabil? Alltså, nej, det är han inte. Du ska inte gå. Förstår
du? Jag tror inte att hon hade varit lika. Fast jag tänker om skolan flaggar för det. Om skolan misstänker att ett barn behöver extra resurser, då lärarna tar ju det med rektorn på skolan. Rektorn på skolan brukar normalt brukar det gå till att man ordnar möte då med föräldrarna för att beskriva att det är ohållbart i skolan. För oftast när barn har ADHD, inte oftast så, nu, jag känner inte till så många fall, men de jag har varit i kontakt med, när barnen inte får de resurserna de behöver så händer det ibland att de stör andra elever i klassen och agerar utåt. Och då säger ju ofta skolan att vi behöver koppla in resurser, men de kan inte koppla in resurser innan barnet har blivit assessed av BUP för att de får, okej, det här barnet behöver extra resurser.
Jo, men så, återigen så är det fortfarande föräldrar, vårdnadshavaren som måste godkänna att fortsätta på den, alltså det erbjudandet. Om inte föräldrarna fortsätter, då kan du inte tvinga någon att gå till BUP eller till någon, alltså, det går inte.
Nej, det förstår jag.
Men tänk bara hur det måste kännas att du redan är en person som blir annorlunda bemött hela tiden. Alltså, och du sliter, du vet att du kommer antingen bara få städa eller köra taxi. Det är redan fucking skit. Hur du blir behandlad i samhället är skit. Och sen så får du höra, din unge är skit och kan inte bete sig. Så nu måste vi göra alla de här resurserna. Även fast de lärarna som verkligen ville hjälpa specifikt i den här boken, som ville hjälpa på, alltså som idag sitter och gråter över hur det blev, för att de ville hjälpa. Nej, men då tog det ju stopp någon annanstans. Då var det rektorn eller någon annan som bara, nej men vi har inte råd och det går inte att hjälpa. Så att någonstans, det är liksom, det är som en oändlig, skitjobbig, ond cykel. Ja, men alltså, vi kan fortsätta prata om det här. Alltså, kan inte rekommendera den här boken mer än det här. Vi bara krafsar på ytan just nu.
100%.
Vi skulle kunna prata om det här i timmar.
Mm.
Så himla bra. Vad har vi för check yourself?
Jag älskar ett citat som lyfts i boken. Det är Haji Farah som säger den.
Mm.
När staten försvinner så börjar kaoset. Och jag tycker att det sammanfattar väldigt mycket det som pågår i området.
Mm. Riktigt, riktigt bra sagt.
Yes.
Nej, jag håller med. Och också en check yourself. Jag tycker att, alltså, Diamant, wow, vilket jobb du har gjort med den här boken. Alltså, han är verkligen en förebild för hur man, ett gediget researcharbete, men också, jag tycker han lyckas otroligt bra med skildringarna. Det är såklart en talang som ligger bakom det också, en gåva i att kunna skriva på det sättet. Men jag önskar att vi såg fler såna här skildringar och att visa en humanitet och en respekt för historien oavsett vad som har hänt.
Mm.
Det här narrativet och den här skildringen, det gjorde mig också väldigt emotionell, för att jag var så här, äntligen
Ja.
Äntligen!
Äntligen så lyfts alltså deras röster.
Ja! Nej, men jag har också svårt att hitta orden. Det är liksom, det är en tragedi att det här har hänt. Men han lyfter verkligen det tragiska i tragedin.
Mm.
Men också sätter det svart på fucking vitt.
Mm.
Precis som Brandon säger.
Mm.
Hur vi har misslyckats. Samhället har misslyckats.
Ja, och så, frågan är, hur gör vi det bättre?
Ja. Nästa vecka i Checkpoint.
Då har vi lösningarna.
Då har vi svaret.
Mm. Som ni bara kan implementera rakt över. Överallt.
Så missa inte det, hörni.
Ha det så bra.
På allt. Hej då.
Hej då.
Checkpoint.
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Tjus, hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.